Och det själva faktumet tillsammans med att jag under det här året har tvingats säga adjö till min egen pappa Göte i början på året, som dog i februari, har lett till att jag stannat för det här temat på den här predikan och försökt att fundera lite kring vad det här med fader och pappa och kan innebära. Jag vet inte om det här är ytterligare tecken på att man börjar bli gammal och sentimental och så, men då får jag bjuda på det. Jag är dessutom pappa själv till en dotter som blir 18 år, Ella, i januari. Men jag tänkte också inte minst stanna inför den bild som av fader och pappa som Gud och Jesus ger till oss. Vi ska snart läsa en text, en av de kanske mest klassiska texterna i Nya testamentet, kanske i Bibeln överhuvudtaget. Men först då ett varv kring det här med genusproblematiken, så har vi det avklarat. Alltså Gud, när vi pratar om Gud så är det Gud i som sådan bortom könsbestämmelser. Och Gud är ande, säger vi och tror vi, och inte skapad i den bemärkelsen med något kön. Och i den bemärkelsen så rymmer han både det manliga och det kvinnliga, och det är så som han har skapat sin skapelse också. Den består av detta, en faderlig och en moderlig sida, en manlig och en kvinnlig sida. Och i Bibeln finns det både feminina och maskulina namn på Gud. Och också Jesus gör uttryck för det här, kan man säga, när han använder bilden av hönsmamman. Han säger till Jerusalem när han gråter över Jerusalem och sitter där att jag önskar att jag skulle kunna samla er under mina vingar och ta er i mitt beskydd. Ni Jerusalems barn, för att skydda dem. Så att i den bemärkelsen så är Gud inte enbart man på det sättet. Men när det är sagt så pratar teologin faktiskt väldigt ofta om att vi kan inte vara mer sanna än när vi beskriver Gud som far och som maskulin. Teologin har sagt det, och jag vet att C.S. Lewis säger någonting sånt här som att i förhållande till Gud så är hela skapelsen djupt grundläggande feminin. Gud är nämligen den store livgivaren. Gud är den som befruktar allt som finns, som sänder sitt liv in och gör det livande och ger det liv. Och vi som hans skapelser är mottagare och befruktade av Gud i den bemärkelsen. Då skulle man även kunna säga att Gud är också den som föder liv. När det gäller pånyttfödelsen så säger Bibeln att det är anden som föder oss på nytt. Och det är ju då ett, som vi vet, ett kvinnligt drag. Så Gud omrymmer verkligen det som är traditionellt både manligt och kvinnligt. Men nu ska vi ändå stanna inför fadersrollen idag. Jesus själv kallar ju Gud för sin far flera gånger om. Han lär oss att be en bön som är väldigt tydligt fokuserad kring det och cirkulerar kring det. Och det är klart, det var naturligt för honom. Hans mamma var Maria, och han hade Gud i himlen som far. Och därför lär han oss att be till samma far och nämna honom i samma namn som är vår far. Och han går till och med så långt så att han säger att vi kan kalla honom vid det vardagliga namnet Abba. Alltså pappa är tilltalsordet i vår bön till denne far. Och mer intimt kan det inte bli, tycker jag. Och en av Bibelns, återigen då, starkaste berättelser, kanske överhuvudtaget, är ju Jesu liknelse om den förlorade sonen, som Jesus berättar. Och här ger Jesus verkligen ett verkligt porträtt utav Gud och utav en far. Och man skulle kunna säga att den här berättelsen blåser bort alla auktoritära och machopräglade mansbilder all världens väg. Så jag tänkte att vi ska läsa den här berättelsen tillsammans igen. Och jag tänkte läsa den ur The Message-tappningen. Och den kommer upp här i någorlunda stor stil, upptäckte Kent här. Men jag läser också, så får ni förhoppningsvis följa med. Det är alltså från Lukas 15 som det här är hämtat. Då ska vi se. Det var en man som hade två söner, berättade Jesus. Lillebrodern bad pappan om att få ut sin del av arvet i förskott. Alltså delade fadern upp sin egendom mellan dem och snart packade lillebrodern sina väskor och for bort till fjärran land. Där levde han i sus och dus och slösade bort allt han ägde. När pengarna väl var slut blev det svält i hela det landet och han fick det svårt. Han tog anställning hos en av medborgarna i landet som lät honom passa hans grisar. Han svalt så illa att han gärna hade delat mat med grisarna, men han fick inget. Då tog han sitt förnuft till fånga. Drängarna där hemma får sina tre mål mat om dagen och här går jag och svälter ihjäl, tänkte han. Nu går jag hem och säger till pappa, pappa, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son, men jag ber om att få bli din dräng. Och så begav han sig hem igen. På långt håll fick hans pappa syn på honom och med hjärtat verkande av kärlek sprang han fram och kramade och kysste honom. Sonen började som han hade tänkt. Pappa, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men hans pappa vägrade att höra på det örat. Istället ropade han på tjänarna. Fort! Hämta finkläderna åt honom. Sätt klackringen på hans finger och skor på hans fötter. Slakta gödkalven och stek. Ikväll blir det fest. Vi ska fira. Jag har fått tillbaka min son. Jag trodde att han hade dött ifrån mig, men han lever. Jag trodde att han var försvunnen för alltid, men han har hittat hem igen. Och så satte de igång att fira. Under tiden var storebrodern ute på åkern och jobbade. När dagens mödor var över gick han hemåt. Då fick han höra musik och dans och frågade en av tjänstepojkarna vad detta var. Din bror kom tillbaka, fick han veta. Och din pappa ställde till fest, kalvstek, för att fira att han kom hem helskinnad. Då ställde sig storebrodern i ett hörn och surade och ville inte vara med på festen. Pappan kom ut och försökte prata med honom, men storebrodern ville inte lyssna. I alla år har jag gjort allt du har velat, sa han. Du har aldrig haft något besvär med mig. Men har du någonsin kommit på tanken att ordna en bjudning för mig och mina vänner? Och nu, så fort den där legisten som har slösat bort alla dina pengar på horor behagar dyka upp, då ställer du upp med världens kalas. Älskade du, svarade pappan. Se det inte så. Du är ju hos mig jämt och allt jag har är ditt. Men nu har det hänt något fantastiskt och det måste vi fira. För din bror som var död för oss och nu lever han plötsligt. Han var försvunnen men nu har han hittat hem igen. Det här är en av de starkaste bilder som man kan ge av vad kärlek är, tycker jag. Och vad en pappa och en far till sin väsen borde vara och borde agera. Och det första jag tänker på när jag läser den här texten nu igen, det är att några saker som man kan reflektera kring. Att en fars kärlek rymmer individens frihet. I den här berättelsen som vi hör så hör vi ingenting om att pappan förbjuder sonen i första läget att få ut sin frihet eller få ut sitt arv. Vi har kanske inte hela berättelsen men det finns ingenting som säger att han vill förbjuda eller hindra. Ofrihet och tvång blir aldrig lycklig kärlek och leder väldigt sällan till någon kärleksfull och ömsesidig relation. Hur mycket man vill något annat så ger kärleken alltid frihet för det självständiga valet. Det är till och med så att kärleken bygger på det fria valet. För egen del blir detta bara dyrbarare och dyrbarare för min egen tro genom åren tycker jag. Att det är den starkaste bilden och skälet till att jag tillskriver Gud den storhet som jag tror att han äger. Människan har blivit fri att välja sitt liv. Och Gud tvingar aldrig en människa in i gemenskap med sig själv. Denna allsmäktige som har skapat allt, som har alla resurser, all skönhet, har allt vad vi kan tillskriva kraft, godhet och kärlek väljer ändå att lämna den här frågan öppen. Därför är kristen tro till sitt väsen så långt ifrån sekten som man kan komma, skulle jag vilja påstå. Kärleken vill alltid att man gör sina val av egen vilja. Tvång och kontroll fungerar aldrig. Det kanske fungerar en kortsiktigt och man kan uppnå vissa kortsiktiga lösningar eller möjligheter. Men det kommer att låsa människor i beroendeställningar och det är långt ifrån kärlekens natur och kärlekens väsen. Och det visar den här berättelsen om den förlorade sonen väldigt tydligt. Och det man inte heller har, och det är ju den egna reflektionen kring det här med kring fadersrollen, att man har heller inte hela insikten om vad en faders kärlek är för någonting. Den förlorade sonen här, han är förvånad. Han kommer med en rätt attityd. Han inser sin brist, han inser vad som har gått snett och förväntar sig då att det här borde jag liksom straffas eller åtgärdas. Eller det kommer det bli repressalier för det här. Men han möter en helt annan bild. Under det här året som har gått så har jag också tänkt mycket på hur min pappa Göte förhöll sig till mig genom alla dessa år. Jag tänker på alla dessa år när han följde mig på avstånd, bad och tänkte på mig, det vet jag mycket väl, med sina tankar. Alltid undrade var jag befann mig utan att kontrollera mig. Och vidden av det här är det kanske först man kan ana när man själv har levt ett tag och själv blivit förälder. Göte var ju egentligen en person som var ganska angelägen om att saker i livet inte skulle bli fel och att man skulle inte misslyckas. Han hade ju faktiskt en ganska tydlig uppfattning, tyckte jag, om vad han uppfattade att riskerna och farorna i hoten i tillvaron fanns. Men jag sa det till mamma Linnea här för ett tag sedan. Jag kan inte komma på ett enda tillfälle när han har varit i närheten av att förbjuda någonting mot mig, mot min vilja. Och jag tror att den här tilltron till min egen både bedömningsförmåga och min individuella frihet har utvecklat mig som människa och gjort mig till den jag är idag. Och jag har som sagt sedan flera år varit pappa själv. Och då upptäcker man också hur fel det blir när man försöker kontrollera en människas beslut på det här sättet. Det är klart att man önskar att man vill finnas där, att man rådger så här. Va? Men när det kommer till kritan så måste kärleken ändå till slut släppa taget om att man styra saker dit man vill. Och detta blir då återigen, tycker jag, ännu mer fantastiskt när man tänker på att en Gud gör på det sättet. Med alla de risker som finns med en värld som kan braka iväg åt vilket håll, till okärlek, till hat, till våld, till orättfärdighet. Och ändå så är Gud att priset för kärleken är så högt. Så jag tänker inte att tvinga detta. En fader, med andra ord, myndigförklarar sina barn. Ger dem frihet att välja. Men lär dem också att de måste stå för sina handlingar och ta ansvar för sina val i livet. Det är den andra sidan av att ha den här friheten. Vi måste ta till svars för allt vi gör. Vi är ansvariga, vi är myndigförklarade. Men det är också kärlekens natur. Att en tilltro till att människan, eller den som det gäller, har den friheten och den möjligheten att få växa själv och ta ansvar för det man gör. Och det verkar också vara så Guds modell för sina barn. När det är sagt så kan man ju faktiskt säga att fadern i den här berättelsen, han tar i alla fall ansvar för sonens beslut. Och ni förstår vad jag menar. När sonen återvänder så småningom, efter att ha gjort slut på alla tillgångar och efter alla beslut som har lett till totalt fel slutdestination eller led totalt vilse, Så är det inte en far som står där och säger: skyll dig själv nu. Du är ju myndigförklarad. Du måste ta ansvar för dina egna fel. Ta in på närmaste hotell eller sök hjälp på socialen eller gå till Försäkringskassan. Get a haircut and get a life. Lite grann. Då öppnar han famnen om möjligt ännu mer. Och bär på det här sättet alla de där felaktiga besluten på sig själv och säger att det är nästan som att den här sonen är mer älskad när han har gjort fel än han var när han var innan. Och det är liksom då den äldre broderns problematik som uppfattar sig att var fanns jag i det här då? Och det här är min gudsbild. Och jag tror det är också det här porträttet av Gud som far som Jesus vill förmedla i den här berättelsen. En annan sak som ligger nära det här ämnet och som vår pastor David hade en jättebra predikan här för några veckor sedan om lovsång. Det har jag sagt till honom också så att det är ingenting som han bara fjäskar här och nu. Och då var det en tanke som jag gick upp i tanken när jag satt och lyssnade. Att ibland så tror jag vi inbillar oss att Gud har ett bekräftelsebehov. Det är nog en mänsklig antropomorf sätt att se att Gud har ett bekräftelsebehov. Och det var ju den här predikan om vår lovsång. Kräver Gud vår hyllning? Kräver Gud vår lovsång? Kräver Gud vår lydnad? Nej, det tror inte jag. Gud är inte någon narcissistisk Gud som sitter på sin tron och finner glädje i att se på sig själv, beundra sina förmågor och tillgångar, som tillber sig själv och vill att vi ska vara lydiga undersåtar som ska förhöja hans glädje genom att tillbe honom. Det här ordet narcissistisk, om ni har en kort folkbildning, ni som inte säkert känner till det, men att det fanns i den grekiska mytologin så fanns en yngling som heter Narcissus. Han var så förälskad i sig själv och i sin egen spegelbild så att han sökte alla ställen där han kunde se sin spegelbild. Överallt, i vattendrag och varje damm och varje som på den tiden var dåtidens speglar. Och tills han en dag fastnar inför en damm som är så blank att han sätter sig och blir så fixerad vid sin egen spegelbild att han till slut faller ner i den här källan och drunknar. Så säger myten. Och på platsen där han har dött växer det upp en blomma som då är en Narcissus, ja. Men Gud är inte sån. Han är så trygg i sig själv och en så älskande person att han tillåter sin omgivning att välja hur man förhåller sig till honom. Men han vet också att ingen människa når sin fullkomnad eller kärlek någon annanstans än i honom. Men lika fullt så tvingar han inte sina barn till sig. Han väljer inte att lägga fokus på sig själv utan han ger istället utåt. Ger och ger, älskar och älskar, finns där utan att kräva till saker tillbaka. För oss som skapade är det mest naturliga och nödvändiga för oss självklart att besvara och återge den här kärleken. Och Gud vet också att utan honom och hans livgivande kraft så är vi döda. I många bemärkelser. Det jag tänkte på, nu kommer jag till på när jag lyssnade på Davids predikan. Det är en bild som jag tycker är väldigt bra. Jag har inte några gröna fingrar, inte alls. Men det här är bilden av blomman. Ni vet blommor som står i ett fönster. Hur den alltid vrider sig mot solen. Den uppfattar var kommer livet ifrån. Den vänder den sig och så vrider man på de här blommorna. Så har jag lärt mig. Och så vänder de sig åt andra hållet. För de vet var energin och livet kommer ifrån. Inte för att solen kräver att de här blommorna ska vända sig om. Så tänker jag. Utan därför att utan att vända sig mot den livgivande källan så får de inte sitt liv. De får inte sin energi. De får inte den kraft som de behöver ha. Det är som att blomman inser att vänder jag mig inte mot solen så vissnar jag och dör jag. Och precis så tänker jag att det är med människan. Och så tänker jag också i bilden av lovsång. Vi sjunger inte lovsång för att Gud kräver det av oss. Eller att han skulle förvänta, han behöver det. Utan vi vänder oss till honom därför att därifrån får vi livet. Och det är också den kärleksfulla attityden från en allsmäktig Gud som säger att här finns kärleken. Kom och ta den. Inte för att jag kräver den, utan utan mig så finns det inget liv. Vänd er till mig så får ni genom solen och värmen och energin så får ni det liv som ni behöver. Och så säger det också med oss som sagt var. Om vi inte vänder oss mot Gud så vissnar och dör vi. Så när vi väljer att komma till Gud eller återvända som den förlorade sonen gjorde så möts vi alltid av ett kärleksfullt mottagande och accepterande. Oavsett vad som skett innan. Sån är vår himmelske pappa. Och det här landar ju i att det är kärleken som är både Guds och skapelsens signum. När Paulus beskriver de här liksom de tre stora sakerna, tro, hopp och kärlek. Och vi tycker att tron är jätteviktig och hoppet är det som bär oss genom hela livet. Men när allt kommer till allt så är det kärleken som är den största av allt, säger Paulus. Dante Alighieri som skrev den här gudomliga komedin, han avslutar hela sitt epos med orden att den kärlek som rör sol och stjärnor. Alltså den Gud med sin kärlek som i princip driver hela universum med sin kärlek. Men kärlek har också sitt pris. Det vet många av oss och det vet också Gud. Ingen vet det bättre än Gud skulle jag vilja säga. Som gick så långt att han dog för kärlekens skull. Och jag tror att vi lite till mans har känt det här att kärleken också har ett pris. C.S. Lewis har satt ord på det här som på mycket annat. Ett citat som kommer upp på väggen här som är väldigt bra på det ämnet. Han säger att älska överhuvudtaget är att vara sårbar. Älska något så kommer ditt hjärta säkert att krama samman och kanske krossas. Om du vill vara säker på att ha hjärtat oskadat, då får du inte ge det till någon. Inte ens till ett djur. Linda istället omsorgsfullt in dig i fritidsintressen och små lyxsaker. Undvik att bli engagerad. Lås in dig i själviskhetens skrin eller kista. Men i det skrinet, säkert, mörkt, stillastående, unket, så förändras det. Det krossas inte. Det blir okrossbart, outgrundligt, oförbätterligt. Alternativet till lidande, eller åtminstone till risken för lidande, är fördömelse. Det enda ställe utanför himlen där du kan vara helt skyddad från alla kärlekens faror och störningar är helvetet. Att älska har sitt pris. Och den som någon gång har gett sitt hjärta till någon annan eller till någon vet att det finns alltid en risk att man blir sårad. Gud vet det bättre än någon annan. Fadern i den här berättelsen vet det bättre än någon annan. Texten säger ingenting om hur han kände det under denna tid när den här sonen var borta. Men man kan ana att han gick och där och tittade i fönstret varje dag, varje kväll. Kommer han? Var är han idag? Var finns han? Men hans enda väg var att förtrösta, be, älska och tänka. Men nu är det ju så att nu har vi ändå fått möjligheten att ge kärleken plats i våra liv och att älska Gud och vår far tillbaka. Och vi har det på många andra sätt också. I det som finns runt omkring oss, vår familj, våra vänner, våra husdjur, dina medmänniskor, samhället, naturen. Allting är ju Guds. Och genom att ge det kärlek, ge det vår kärlek tillbaka och vårt engagemang, så ger vi tillbaka till Gud och älskar honom tillbaka på samma sätt som han först har älskat oss. Jag har en sten som jag ofta har nära. Den kommer upp här. Älskade pappa, står det på det som ni ser. Den här stenen fick jag av Ella för många år sedan. Så ni förstår, bara av den anledningen så är den väldigt dyrbar för mig. Och jag tänker ofta på den fantastiska förmånen att få vara pappa och att få vara hennes pappa. Men jag använder den också redan när han levde, för att tänka på min egen pappa Göte väldigt mycket. Jag använde den både när jag bad och sände tacksamma tankar till honom och när jag håller den i min hand hemma. På det sätt som han visade kärlek mot mig som min far. Och den är nästan ännu dyrbarare för mig nu när han inte längre finns hos mig. Jag tänker nästan på det hela tiden, kan jag nog säga. Men när det är sagt, så har den allra mest, så har den blivit min bönesten. Att Gud är ytterst min älskade pappa. Det är han som är inbegripen i alla mina kärlekar som finns. Han är orsaken, han är skälet, han är den yttersta källan för att jag finns, lever och älskar överhuvudtaget. Han är min älskade pappa. Och idag så är min tro, min jordiska pappa Göte, hemma hos sin och min himmelske pappa. Han är nu bådas far i himlen. Han är vår far och han älskar oss. Och en bättre far kan vi inte hitta. Ska vi be?